Ja, det är härligt med pingsten. Vi har fått se hur människor har berörts av Guds kärlek. Och det är ju en kärlek som vi inte har i oss själva, men som vi kan få som en gåva. Guds helige ande, som liknas vid vinden som blåser vart den vill. Du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Man får mening i sitt liv. Man behöver inte hitta på sina nöjen eller överraskningar, utan man vet inte vart vinden kommer att föra en. Så är det med var och en som är född av anden. Man kan hamna i Rumänien och man kan hamna lite varstans. Jag tänkte idag få ta upp frågan om hur man läser Bibeln. Bibelläsning. Vad vill det säga att vara bibeltrogen? Det är kanske en lite akademisk fråga, men ibland när man ser eller hör vad kyrkoledare har sagt, så undrar man vad man ska med Bibeln till. För att i extremlägena så har vi de som går med rödpenna i Bibeln och stryker de texter som de anser oriktiga eller förfalskade. Och så har vi de som säger att vi läser som det står. Och det dröjer ju inte så länge för de här grupperna kommer i konflikt med varandra. Hur ska man läsa Bibeln? Ja, det är både ordet och anden. Guds ande måste hjälpa oss att få läsa Bibeln med kärlekens ögon. Jag ska börja i slutet på Lukas evangeliet. Jesus har uppstått från de döda och så möter han sina lärjungar. Och de har ju blivit väldigt överraskade både av att han dog och av att han uppstod. Så att han kommer till dem i ett tillstånd av allmän skakighet. Då står det så här. Det är Lukas 24, 44. Han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Underbart. Det är verkligen något att be om. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Ögon till att förstå. För Bibeln är lite granna en krypterad skrift. En kodad skrift. Och man behöver tolkningshjälp. Det är ungefär som när det kommer ett kodat meddelande på e-posten. Man behöver något program som kan låsa upp den där koden, så man kan läsa den på vanlig svenska eller engelska eller vad det nu kan vara. Något begripligt språk. Och det gör alltså den heliga ande. Guds ande som vi får ta emot, hans närvaro i våra liv. Den som kan få oss att hamna i Rumänien, som sagt. Och Jesus säger själv att Bibeln är sådan kodad skrift. Jag läser ur Matteus 11 kapitel 25 vers. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig, och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Det krävs alltså att Gud själv kommer oss till mötes och ger oss tolkningen. För Gud har dolt sin avsikt, sin vilja för de visa och kloka. Vi kunde kanske hellre ha skrivit det självkloka. Det är ju relativt sällan som man ser akademiker i våra kyrkor. Det är de enkla människorna, de som inte har så förtvivlat mycket fack i sitt huvud med olika etiketter och de som tycker att de vet nästan allt. Eller åtminstone att de kan analysera allt. För det här ska inte förstås med analys, att man pillar isär allting och sen sätter ihop det. Utan det ska förstås så att säga på kärlekens våglängd. Och det är lättare för de enkla människorna, de små, de ödmjuka, de som inte tänker så högt om sig själva alla gånger. Och det var ju så här att många i Jesus samtid kände inte igen Messias. Och det var ju framförallt den tidens akademiker och skriftlärda. De visste allt vad skrifterna sa om Messias, trodde de. Och de hade så mycket kunskap så att de kunde inte tänka om. För det är ju en våda med mycket kunskap. Det är svårare att tänka om än att tänka nytt från scratch. Jesus kom i samtal många gånger med de här som inte förstod vem han var och som kritiserade honom. Och vid ett tillfälle när det var frågan just om han var Messias som skulle komma eller inte, så säger Jesus så här, det är Johannes 5 kapitel: Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört och hans gestalt har ni aldrig sett. Och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Ja, de hade forskat i skrifterna. Det hade de verkligen. Ofta mycket mer än vi. Men de hade letat efter teologiska principer. De hade letat efter principer för en god livsföring. Hur man skulle leva för att leva rätt. Och det är inte så dumt att göra det. Men det är en betydligt viktigare fråga att man söker få klarhet i vem Gud är. Därför det är ju han som med sin närvaro fylla mig med sin kärlek och kanske låta sin andesvind blåsa iväg mig med någonstans till någon plats som jag inte kanske tänkte mig från början, men som kan bli oerhört meningsfull och oerhört spännande. Jesus hade hellre sett att de här som kunde skrifterna så bra hade känt igen honom. För då hade de läst för att få förståelse om vem Gud är. Men på något sätt så var det fördolt för dem att de behövde hjälp. Och jag kan minnas själv när jag blev kristen 26 år gammal var jag väl, eller något sånt, 26 år. Jag började omedelbart att läsa Bibeln. Och när jag kom in till att börja läsa Paulus brev, så var det första gången som jag stötte på en text som jag inte omedelbart begrep. Och då hade jag ju ändå hunnit ungefär hälften av mina läkarstudier, så att jag var van att läsa tjocka böcker med mer eller mindre svår förståelig text. Men här fanns det text som gick mig över huvudet, och som bitvis gör det än idag, måste jag säga. Men steg för steg så klarnade. Och Jesus säger, hans ord har inte förblivit i er, säger han till sina kritiker. Alltså att ständigt ha någonting att gå och fundera lite grann på, att smaka på, att tänka över och så småningom få ljus över. Det är det som gör att man börjar känna Guds person. Och Gud hade utlovat det redan genom profeten Jeremia på 500-talet före Kristus. Han hade sagt så här: jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin bror säga lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Nu är det så här att när Guds kärlek, när Guds ande berör en, kommer in i ens liv, så fylls man inte bara av kärlek. Det är inte en fråga om känslor enbart, utan det är lika mycket en fråga både om vilja och kunskap. Kärleken kan flöda över i kunskap. Och det är ju en kunskap som man aldrig kan sätta på papper. Kärlekens kunskap måste komma från person till person. Det är detsamma om du blir kär i någon och säger jag gillar dig. Så är det ju en personlig sak. Och förhoppningsvis så möter det ett gensvar när du säger så. Paulus skriver så här till vännerna i Filippi: min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Kärleken ska överflöda och ge er ett klart omdöme. Guds kärlek. När vi såg de här bilderna från Rumänien så såg vi ju människor som överflödade inte bara i känslor utan också i förstånd och kunskap. Och det är alltså en kunskap som man inte kan skriva på papper, utan den behöver Guds närvaro. Men Bibeln är ju skriven på papper. Ja, det är det. Men kombinationen är liksom det suveräna. När man får läsa Guds ord och samtidigt få Guds personliga tilltal på samma gång. På ett annat ställe skriver Paulus så här: kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger. Den rena kunskapen, den som man bara läser sig till. Och där Guds kärleks ande inte är med, den blir så lätt någonting som man blir stolt över. Man kan till och med bli uppblåst. Paulus hade ju blivit så uppblåst att han till och med ville döda folk som tänkte annorlunda än han. Kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger relationer, uppbygger församlingen, uppbygger gemenskap. Han skriver så här vid ett annat tillfälle: om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. För det är kärleken som är det centrala. Och det betyder att det här dubbla tilltalet, bibelord plus kärlekens påverkan, det ger oss vad vi skulle kunna kalla för en levande kunskap. Den blir oss själva till liv, den gör oss på ett nytt sätt levande som människor. Paulus igen. Andra Korinthierbrevet 3. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. I lustgården fanns det från början två träd, livets träd och kunskapens träd om gott och ont. Och kunskapens träd motsvarar lagens tavlor, Guds vilja skriven i läsbar text utan helig ande. Bokstaven dödar, det är död kunskap. Och den påverkar den människan, så gör den oss antingen uppblåsta eller också fyller den oss med skam. Usch, jag är en dålig kristen, jag klarar inte det här. Bokstaven dödar. Men anden ger liv. Samma text, läst med andens närvaro, föder liv inom oss. Det ord som jag har talat till er är ande och liv, säger Jesus. Paulus igen, från andra Korinthierbrevet lite senare. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Där Herrens ande är, där är frihet. Och det kunde vi förstå när vi såg de här bilderna igen. Att de som arbetade med det här, de kände sig inte tvingade. De hade själva valt det. De hade sin glädje i det. De var på en gång lydiga inför Gud och frivilliga. Det är bara i Guds rike som lydnad är helt frivillig. Där Herrens ande är, där är frihet. när Gud fyller oss med sin ande och vi längtar efter det som han längtar efter. Vi påverkas av hans personlighet, vi smittas av hans kärlek. Att skåda Herrens härlighet som i en spegel. Ja, bibelordet är ju en spegel där vi kan, så att säga, spegla Herren. Och hans härlighet förvandlar då oss så att vi får del av hans härlighet. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. De här två träden, kunskapens träd och livets träd, kärlekens kunskap och den nedskrivna döda kunskapen, de motsvarar två riken, kan vi säga. I den här världen så är det ju den lästa kunskapen som gäller. Och där är ju lydnad ett tvång. Inte så att man alltid känner sig tvingad. Men börjar man bryta mot lagar och förordningar så blir man förr eller senare bestraffad. Och då, om inte förr, märker man att det finns ett tvång. Eller, om vi vill kalla det så, en fördömelse. I Guds rike så är allt sådan fördömelse borttagen. Och att få tänka sig ett rike där det inte finns berömmelse och inte fördömelse och inga jämförelser. Charlotte läste från början här om olika nådegåvor som ges av anden till olika personer. Var och en behövs, men alla får olika gåvor. Det är ingen idé att vi jämför oss med varandra. Det leder bara till trassel och besvär. Ingen berömmelse, ingen fördömelse, inga tävlingar, inga jämförelser. Underbart. Man kan vara sig själv. Man behöver inte lyfta sig i håret. Och allt detta vill den heliga ande få liksom grundlägga i oss. Det är så att säga det vi får av gudomlig närvaro i våra liv. Israel var ju det första folk som fick ta del av Guds kallelse och Guds vilja. Men de fick ju Guds vilja nedskriven på stentavlor. Det var läst text. Och det var ju det som gjorde att de skriftlärda inte kände igen Jesus. Och så säger Bibeln klart att Israel är det sista folk som ska omvända sig. Och profeten Zakaria talar om hur det ska gå till. Han säger så här: över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som han sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom så som han gråter över sin förstfödd. Nådens och bönens ande ska till sist öppna Israels ögon. Men så länge Gud väntar med att utgjuta nådens och bönens ande över Israel, så fortsätter den relativa blindhet som finns över folket. Och det här har inte skett ännu, utan vi väntar ännu på det. Och det är alltså en underbar möjlighet att längta efter och att be om att få del av Guds ande. Att han blir så verklig och så realistisk i våra liv att hans kärlek smittar av sig på oss. Inte bara för att vi själva ska känna oss älskade, utan för att vi också ska ha något att ge åt andra, åt varandra. Herre, vi ber dig att du ska komma med din heliga ande och förvandla våra liv. Smitta oss, Herre, med din starka, rika, initiativkraftiga kärlek. Gör oss på nytt, Herre, ivriga att få ge ut av din kärlek, ditt liv i världen. Låt på nytt, Herre, dina kallelser och dina nådegåvor gå ut över oss och i våra liv. Visa oss vad som gäller idag, Herre, och fyll oss med en längtan efter att få göra just det som du längtar efter att få se. Det där som fyller våra liv med mening och glädje. Amen.